Välkomna till det första levande programbladet för veckans konsert. Konserten som ges vecka 37 med start den 10 september heter Pianokonsert med Martin Sturfelt och orkester. I det här programbladet får du höra opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang om idén med veckans konsert och vilka åtgärder Värmland Opera har tagit för att publiken ska känna sig så trygg som möjligt. Dessutom berättar Björn Eduard och pianosolisten Martin Sturfelt om styckena i konserten.
Hej, mitt namn är Olle Viggo Bang och jag är operaorkesterchef här på Värmland Opera och har den jättestora glädjen att få önska välkommen till veckans konsert som vi genomför nu på vår hemmascen på Karlstad Teater. Men vad vill vi med denna konsertserien? Jo, först och främst så vill vi efter 6 månaders nedläggning komma i kontakt och få en närkontakt med vår publik igen. Och då känns ju teatern och scen som vårt naturliga hem. Och därför blir det känslan för oss att ni kommer till oss och det är ett riktigt efterlängtet besök som man ofta får hemma ibland. För samtidigt ska man ju inte undervärdera eller nedvärdera det här viktiga sociala behovet som skapas i situationer som är nu. Och därför tror jag det är en stor glädje att kunna dela upplevelser som är viktiga och så essentiella. Och man kan dela en upplevelse hemma hos oss mer än någon gång för, där det gemensamma vi står i centrum. Så detta är vad vi vill. Men vad är det vi vill presentera och hur blir det presenterat? Det finns ju ett antal saker i denna tiden som är viktig. För ögonblicket har vi ju in bara 50 personer. Vi har möjlighet att skala upp det till 200 om det blir så. Men då får man gå in i 3 olika entréer. Vi delar upp publiken så varje värd får ta hand om cirka 20 personer. Så vi får en trygghet i själva den känsla man har i salongen. Det finns bara bordservering, det finns en nödvändig i social avstånd och det finns också ett ganska stor avstånd till scen. Men vi startar med Mozart pianokonsert och vi slutar serien på Allehelgona helgen med en stearinljuskonsert där vi kanske går lite djupare in på det vi savnar och de vi savnar under den tiden som har varit nu. Så det är ett oerhört växlande program som vi ser, som vi presenterar under den här perioden och de 8 produktioner som vi gör under veckans konsert. Vi hoppas på att skapa en närhet, en intim situation. Egentligen om man ska hårdra det så är det ju att det finns få ting som kan skapa så många känslor och gemensamma känslor som musik, oavsett i vilken form vi upplever det. Och den upplevelsen ska vi försöka ta med oss in i vardagen. Men vad vi hoppas på är ju att det som kommer ut av våra konserter ska vara en positiv kraft som man kan ta med sig till vardagen och allt som sker där. Så ni är hjärtligt välkomna till oss till veckans konsert och jag hoppas vi ses där. Tack ska ni ha.
Konserten innehåller 3 stycken där vi får höra Martin Sturfelt spela piano tillsammans med Värmland Operas stråkmusiker. Han inleder dock helt själv med Ludwig van Beethovens 32 variationer i C-moll. Därefter spelar orkestern Wilhelm Stenhammars musik till Chitra, opus 43 i Rosenbergs arrangemang, med Sturfelt på Celesta och avslutningsvis spelar de Mozarts pianokonsert nummer 22 i S-dur. Vem är då Martin Sturfelt? Han är pianist med rötterna i Katrineholm där han föddes 1979. Han började spela piano vid 4 års ålder och studerade för Ester Bodin Karpe. Sina fortsatta studier bedrev han på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han studerade för Stefan Borgsten innan han fortsatte sina studier i London på Guildhall School of Music and Drama. I London inledde han också sin karriär och blev kvar där i 9 år innan han träffade sin fru och flyttade tillbaka hem till Sverige och Sörmland. Sedan 11-årsåldern har Martin varit aktiv som koncerterande pianist och har gjort framträdanden runt om i Skandinavien, övriga i Europa, USA och Asien. Han har spelat både gammal repertoar och uruppföranden och är mycket tacksam för den otroliga pianorepertoar som finns, men har i huvudsak profilerat sig som tolkare och ivrare för svensk pianomusik och i synnerhet Stenhammars repertoar, vilken ibland tenderar att inte bli spelad. Han ser det som sin uppgift att plocka fram denna svenska musikskatt, vilket brukar uppskattas mycket av åhörarna.
Vi hör Martin Sturfeldt via telefon.
Den här veckans konsert som jag har förmånen att få komma och vara med och spela i Karlstad hos er på Värmland Opera, så ska vi ju spela 3 tonsättare, varav en jubilerar i år och en jubilerar nästa år. Och det rör sig naturligtvis om Ludwig van Beethoven, vars 250-årsjubileum i år. Han var ju född 1770. Och konserten inleds faktiskt med att jag spelar solopianostycke av Beethoven, hans 32 variationer för solopiano. Och det här är alltså musik från 1806. Så att vi är precis mitt i Beethovens mittenperiod, som ibland kallas för hans heroiska period. Och där finns ju verk som, man brukar ju säga att den kanske börjar med Eroica symfonin, den tredje symfonin. Och Fidelio, naturligtvis violinkonserten komponerad samma år, och den berömda 5:e symfonin kommer något eller några år senare. Så vi är precis mitt i smeten när Beethoven komponerar några av sina absolut mest berömda verk. Och Beethoven, han är alltså 36 år vid det här laget, och han har ju för sig begynnande hörselproblem, men han har ju fortfarande ändå, han har fortfarande ändå hörsel vid det här laget. Och där ungefär befinner vi oss. Just det här stycket är faktiskt ett stycke som Beethoven inte lät publicera under sin livstid, och tydligen så var han inte särskilt nöjd med det själv. Vilket är märkligt, för att det är ett fantastiskt verk, och det är ett verk som fick enormt stort genomslag. Det har spelats väldigt mycket i alla tider, och redan tidigt, alltså bara 20 år efter sin tillkomst, så blev det till exempel den stora inspirationen för ett annat jätteviktigt pianoverk, nämligen Franz Schuberts C-mollsonat, hans näst sista pianosonat. Och den börjar precis likadant som Beethoven-variationen, är väldigt uppenbart inspirerad av den. Och det här är, ja, det går i C-moll, den här musiken. C-moll, det är alltså samma tonart som till exempel den 5:e symfonin, Ödessymfonin. Och det är ju väldigt, väldigt dramatisk musik där, och det är samma i de här variationerna. Det finns ett väldigt framåtdriv och en väldigt svärta i den här musiken, och precis som man kan förvänta sig hos Beethoven, väldigt explosiva kontraster mellan svag musik och stark musik om vartannat. De här variationerna är, det är en slags chakon, kan man säga. Om man inte vet vad det är, så kan man väl säga att det finns väldigt många berömda chaconer. Till exempel så Bachs Goldberg-variationer är en typ av chacon faktiskt. Och det innebär alltså att det är ett ganska litet antal takter. Temat är bara 8-10 takter långt. Och harmoniken i temat är det som varieras. Så det är inte en melodi som varieras, utan det är harmoniken som varieras. Lite förenklat, men ungefär så är det. Och det är alltså 32 versioner, och varje version är som sagt ganska kort. Och det innebär att Beethoven får visa på en enorm karta över vilka möjligheter pianot har. Och utan att det för den skulle bli något virtuosnummer, det kan man nog inte säga att det är, utan det här är väldigt seriöst menad musik som vi tänkte att vi skulle inleda den här konserten med dem.
Som den erkänt skicklige improvisatör Beethoven var, skrev han ett antal variationsverk. Det vill säga att med utgångspunkt från ett ofta enkelt musikaliskt tema brodera ut ett antal variationer. Han kunde på så sätt fritt ge utlopp för sin kreativa fantasi. I veckans konsert får vi njuta av 32 variationer i C-moll som alltså komponerades 1806. Verket består av ett 8-takters huvudtema med influenser från äldre spanska danser, chaconne och folia, där Beethoven vidareutvecklade de 32 variationerna med olika karaktär, dynamik och svårighetsgrad.
Föddes för 250 år sedan och 101 år senare, det vill säga 1871, då föddes vår fantastiska svenske Wilhelm Stenhammar i Stockholm. Och det innebär följaktligen att nästa år 2021 så är det Stenhammars 150-årsjubileum. Och vi nosar lite grann på det i den här konserten som alltså inträffar först nästa år då egentligen. Med ett underbart verk som från början är skådespelsmusik. När Stenhammar var chefdirigent i Göteborg, vilket ju är hans stora, kanske bortsett från komponerandet, hans stora kulturgärning. Han var ju chefdirigent mellan 1907 och 1922 för det som nu är Göteborgs symfoniker. I mitten på 10-talet så började det projekteras för att bygga en ny teater i Göteborg. Det som skulle komma att bli Lorensbergsteatern, som ju fortfarande finns kvar idag. Jag tror att den ägs av Kulturtuben, som är Galenskaparna Aftershaves produktionsbolag, om jag inte minns alldeles fel. Men när den byggdes så var den alltså tänkt som en vanlig fristående teater, och Stenhammar var väldigt mycket inblandad i den där tillkomstprocessen. Stenhammar var en väldigt modern person för sin tid. Han tyckte att det här med musik och teater skulle komma alla i samhället till glädje, och han till exempel började med skolkonserter och konserter för barn och unga med orkestern i Göteborg och sånt där som verkligen var före sin tid då. Stenhammar blev väldigt god vän med Lorensbergsteaterns första chef. Och i det samarbetet mellan dem så tillkom då en massa skådespelsmusik som Stenhammar skrev för uppsättningar som gjordes de första åren på Lorensbergsteatern. Och bland annat så sattes då, man var ganska, hade väldigt progressiv programpolitik på den här teatern. Man tvekade inte att sticka ut hakan, man gjorde ganska vågade och mycket spännande och mycket, mycket uppskattade produktioner. Och bland annat så satte man upp en indisk pjäs vid namn Chitra. Det här var då alltså en av de pjäser som Stenhammar skrev skådespelsmusik till. Det finns ett 10-tal små musikinslag under det här skådespelets gång, och det är komponerat för stråkar, alltså för stråkkvartett och bas, plus celesta, klavierinstrumentet celesta. På 50-talet så gjorde Hilding Rosenberg, som ju var elev till Stenhammar, i ordning en konsertsvit så att man kan spela det här på konsert. Rosenberg, han har samlat ihop det här och bakat om det lite grann, väldigt försiktigt, och satt ihop då tre satser. Och jag vill mena att det här är bland det finaste som Stenhammar någonsin har komponerat. Det är oerhört ömsint musik i mångt och mycket, och fantastiskt komponerat för stråkar, som ju var det medium som nog Stenhammar kände sig, kände låg honom absolut närmast hjärtat, trots att han själv var ju pianisten, väldigt framstående pianist.
Uruppförandet av Stenhammars Kittra i Göteborg hade inspirerats av ett filosofiskt drama skrivet 1913 av den indiske författaren Tagore, som erhöll Nobelpriset i litteratur samma år. Hans olika alster fick snabbt stor genomslagskraft i det svenska kulturetablissemanget, och det är logiskt att Kittra landade på Lorensbergsteatern scen 1921 i Stenhammars musikaliska klädnad. I Hilding Rosenbergs omarbetning av verket 1959 blev Tagores dramatiska intentioner bortskalade. I den bearbetade tappningen var verket tänkt att avnjutas som ett stycke absolut musik, där Rosenberg inom ramen för tre satser ändå var originalet så trogen som möjligt.
Man märker ju verkligen här också att det här är en tonsättare som står på absoluta höjden av sitt skapande. Han har totalt mästerskap. Stenhammar var ju en enormt självkritisk person, på gränsen till destruktiv skulle man säga, åtminstone i perioder. Han trodde väldigt, väldigt lite på sig själv, samtidigt som han förstod att han hade en stor talang, men han hade enormt höga kvalitetskrav på sig själv, så kan man väl säga. Och i början på 10-talet så gick han in i väldigt, väldigt hårda självstudier. Han lärde sig det som vi kallar för kontrapunkt, som ju alltså är, vad ska man säga, ett väldigt förfinat studium av hur man skriver de enskilda stämmorna i flerstämmig musik. Det här tyckte han att han saknade, att han saknade det verkliga hantverket. Det här är alltså musik som är komponerad efter de här studierna, och det märks verkligen att varenda stämma har liv. Det finns ingen utfyllnad i den här musiken, utan varenda ton är viktig. Och det är just det som vi ofta upplever med den allra största musiken, de stora tonsättarna, just det här att det finns inget onödigt, utan det är, varenda ton har halt och är viktig. Fantastiskt att vi har en sån skatt. Och just här verket Kittra-sviten då, det spelas lite då och då, men det är väl också relativt okänt, kanske åtminstone för den breda allmänheten. Så att här får man ett unikt tillfälle att höra den här fantastiska musiken. Det som är allra roligast för min egen del, det är ju att jag får vara med. Jag får vara med och spela de här, jag tror det är 16 takter eller någonting sånt där, som Celestan är med och spelar. Så att det är bara någon 40 sekunder kanske eller någonting sånt där. Men jag får i alla fall vara med på ett hörn, och jag har aldrig spelat här förut, så jag ser enormt mycket fram emot det.
Wolfgang Amadeus Mozart, som föddes 1756 i Salzburg och dog 1791 i Wien. Pianokonsert nummer 22 i S-dur, Köchel 482 i tre satser, Allegro Andante Allegro. Här är det kanske på sin plats att, innan jag fortsätter berätta om Mozart och pianokonserten, beskriva vad Köchel innebär för någonting och en siffra efter. Köchelförteckningen, eller K-numreringen, är en verkförteckning över Mozarts samtliga kompositioner i kronologisk ordning. Den initierades av den österrikiska musikbibliografen Ludwig von Köchel och publicerades först 1862 med senare revideringar. Den sträcker sig från K1, MNU1 i G-dur för hammarklaver, komponerad av Mozart som femåring. Det sista är K626, Requiemmässa i D-moll, som aldrig hann fullföljas av Mozart själv, eftersom han avled i en ålder av 35 år. Efter att bokstavligen har erhållit avsked med hjälp av en spark i ändalykten, levererad av ärkebiskop Coloredos medhjälpare greve Arco, bestämde sig Wolfgang Amadeus Mozart för att etablera sig som frilansande artist och kompositör i Wien 1781. Ett beslut som säkerligen underlättades av fader Leopold Mozarts uttalade motvilja till det steg Wolfgang bestämt sig för att ta. Även för en etablerad storhet också internationellt, som Joseph Haydn, vore ett sådant tilltag otänkbart. Haydn var anställd musiker vid förstehovet Esterhazy. Nu följde några storartade år, även privat, för den unge kompositören, då han förutom annat, bland annat operan Enleveringen i Seraljen, skrev och framförde ett antal pianokonserter inför en entusiastisk publik där även hovet ingick. Denna konsert, nummer 22 i S-dur, urfördes i december 1785, då Mozart var 29 år. Den var revolutionerande så tillvida att för första gången ingick klarinett i orkestern. Konserten är också en av de längsta. Mozart hade en förkärlek för tonartskombinationen S-dur och C-moll, som är parallelltonarter. Förutom i den här konserten förekommer kombinationen även i pianokonsert nummer 9, Köchel 271, och i sinfonia concertante för violin och viola, Köchel 364. Det finns likheter i verkets öppning om man jämför den med första symfonin, Köchel 16, komponerade Mozart då han var 8 år. Båda inleds med en kraftfull och rytmisk attack som följs av ett lätt svar, lågmält och tonfullt.
Och till sist på den här konserten så avslutar vi med att spela en pianokonsert av Wolfgang Amadeus Mozart. Och det blir en av de lite mindre vanliga faktiskt. Den brukar kallas för nummer 22. Den går i S-dur i alla fall. Och ibland kan man ju undra varför vi klassiska musiker, vi ska ofta tala om vilken tonart saker och ting går. Jag har tänkt på det ofta att det kan nog verka ganska skumt. Varför är vi så besatta av det? Och det blir ganska komiskt om man skulle tänka sig in i en annan genre. Om Stones står på Friends Arena och talar om att nu ska vi spela Brown Sugar i D-dur. Det känns som en ganska ovidkommande och märklig information. Så varför håller vi på så här då? Jo, vissa tonarter, åtminstone i den äldre musiken, om man tänker sig från år 1900 och före det, så har tonarterna en slags symbolik. Och vet man då att ett stycke går i S-dur av Mozart, då vet man också att man kan förvänta sig en viss karaktär på den här musiken. Just S-dur är en tonart som klingar väldigt bra på till exempel bläckblåsinstrumenten, på horn och trumpeter. Då kan man liksom fundera vidare lite grann den vägen. Trumpeter är ju ett ceremoniellt instrument på den tiden. Det var väldigt, väldigt fint att vara trumpetare. På så sätt så kan man då liksom gissa sig till lite karaktären på musiken om man får veta tonarten. Och just i det här fallet så stämmer det ju väldigt, väldigt väl överens. Det här är väldigt högtidlig musik. Pampig skulle man nog säga, och med Mozarts mätt så är den ganska, den är nog mer kraftfull än vad vi kanske normalt sett associerar med Mozart. På det sättet så kan man säga att den här musiken pekar fram emot Beethoven ganska tydligt. Mozart var för övrigt även Stenhammars absoluta favorittonsättare. Speciellt på äldre dagar så höll han Mozart högre än någon annan, sägs det. Så det finns en liten gemensam nämnare där trots allt. Som sagt, den här pianokonserten, den är då naturligtvis i sitt original skrivet för en större orkester, alltså för både stråkar och blåsare och faktiskt trumpeter och pukor också i den här konserten. Vilket är lite ovanligt, det är inte så många av pianokonserterna som har det, men den här har det. Och det kommer vi ju inte ha på scenen just vid det här tillfället, för att det är ju fortfarande lite speciella tider i det här med pandemin och hela alltihop. Så att vi kommer att spela den här konserten med bara stråkorkester. Pianostämman är naturligtvis densamma som Mozarts original, men alltså orkestern är reducerad och det är lite omgjort så att alla stämmor trots allt kommer med, även om det är färre som spelar. Den har tre satser den här konserten, precis som man kan förvänta sig, och precis också som man kan förvänta sig så börjar den med en högtidlig sats i symfonisk sonatform. Det finns många, om man ska gå lite mer på djupet, så finns det många ganska ovanliga saker med den här konserten. Den är en av Mozarts längsta, den är över halvtimman lång. Och det finns alla möjliga saker som är lite oväntade. I till exempel första satsen så har orkestern och pianot inte samma sidotema. I sonatformen så finns det ju oftast framförallt två stort kontrasterande teman. Ett som brukar vara det som inleder satsen, och det temat, som man brukar kalla för huvudtema, det spelar aldrig pianot. Det är bara orkestern som spelar det. Det är ovanligt. Och sen så brukar det finnas då ett kontrasterande tema eller flera sådana. Det brukar man kalla för sidotema. Och precis också som man kan förvänta sig i en vinklassisk konsert, så finns det ju utrymme för improvisation, att solisten får fylla i lite grann. Den här konserten är ganska ovanlig på det sättet att det finns ganska många sådana ställen. Framförallt i sista satsen så är det så att det kan vara att det står bara en enda ton per takt i pianostämman. Och så förväntas man att fylla i med figurationer som man hittar på själv, som då rimligen naturligtvis ska vara i den stil som den övriga musiken är i. Men det här är ju ganska, dels ganska ovanliga utmaningar för oss moderna musiker. På den tiden så var det ju naturligtvis så att, ja, det var ju Mozart själv som framförde de här konserterna, och det var så det fungerade, att man var väldigt, väldigt sällan bara tonsättare eller bara musiker, utan de allra flesta var både och. Och framförallt så var man van vid att improvisera, vilket ju tyvärr är någonting som har dött ut nästan helt. Men i en sån här konsert så finns det alltså små tillfällen att verkligen sätta sin personliga prägel på det här. Och inte minst så gäller ju det de här två solokadenserna som finns i yttersatsen, just det här fallet, där man får spela flera minuter helt själv. Då kan man ju välja att improvisera om man har nerver för att göra det och erfarenhet att göra det. Så kan man komponera en egen kadens om man är lite mer strategiskt lagd. I mitt fall så har jag valt att göra det. Jag spelar en egen komponerad kadens i den första satsen till den här konserten. Däremot så spelar jag en befintlig kadens i den sista satsen av den store tyska pianisten Edwin Fischer, som levde på början av 1900-talet. Det om första satsen i Mozart-konserten. Andra satsen, den går i moll, den går i C-moll, som ju då är S-durs parallelltonart, vet man om man kanske har läst lite musikteori. Och det här är ovanligt mörk musik för att vara Mozart. Och orkestern börjar med att introducera temat. Sen när det är klart så spelar pianot en variation på det här temat. Sen så kommer det en ljus episod i dur, där orkestern liksom försöker, kan man säga, skifta fokus från det här mörka. Den är väldigt obekymrad och ljus, den musiken. Men så kommer pianot in igen med en andra variation på det här huvudtemat. Så man kan säga att det som händer mellan de här ljusa episoderna är ett slags tema med variationer. Och det här är verkligen storartad musik. Och vid uruppförandet, när den här musiken spelades allra första gången 1785 med Mozart själv som solist, så var Leopold, Mozarts far, var där. Och han noterade i sin dagbok att mycket, mycket ovanligt nog så fick den långsamma satsen spelas två gånger. Och sen avslutas då den här tresatsiga konserten med, precis som man kan vänta sig, ett rondo. Och då är vi tillbaka i huvudtonarten S-dur förstås. Och det här är ganska virtuos musik, väldigt positiv. Det här ceremoniella och ganska allvarliga från den första satsen, får man nog säga, mestadels är borta vid det här laget. Och kvar är någonting betydligt mer lekfullt. I den här satsen så finns det faktiskt instoppad ytterligare en liten sats. Någonstans 2/3 genom satsen så stannar musiken upp. Och det kommer en sån här fermat, kallar det för, det vill säga där pulsen stannar i musiken. Och där pianot får dekorera lite, återigen ett så här ställe där man kan få improvisera lite själv som solist. Och så kommer då i astur en liten menuett, kanske man kan säga. Och den är väldigt enkel, ett tema som spelas med 2 repriser och sen vandrar musiken iväg på en liten harmonisk exkursion. Det känns som att den liksom nästan tappar bort sig, tappar tråden lite grann, och så kommer rondotemat igen. Och det här är ganska vanligt i tidigare vinklassisk musik, men det här är sista gången som Mozart gör det. Potpurri-teknik brukar det kallas för. Och det är sista gången Mozart använder sig av det. Så det är en festlig avslutning på den här konserten, som alltså både rymmer den här högtidligheten, ceremoniella högtidligheten, och den här väldigt gripande, dramatiska och sorgsna långsamma satsen. Och sen en gräddtårta på slutet, helt enkelt. En festlig, ett festligt rondo. Naturligtvis i 6/8 takt, om det var någon som undrade det. Precis som man kan räkna med. Det är det som vi ska bjuda på det här programmet i Karlstad den här veckan. Och jag personligen ser väldigt mycket fram emot att få spela den här fantastiska musiken för er. Och vi ska få göra det på riktigt. Inget streamande, utan med publik i salen. Att vi ska få mötas, ni och vi. Det är verkligen någonting att se fram emot. Hurra! Välkomna!
Du har hört det första levande programbladet för veckans konsert. Konserten ges vecka 37 med start den 10 september. Pianokonsert med Martin Sturfelt orkester. I programbladet har vi hört opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang om idén med veckans konsert. Vi hörde Björn Eduard och pianosolisten Martin Sturfelt som berättade om styckena i konserten.